Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, det är nästan faktiskt liksom så absurt så att jag orkar nästan knappt liksom försöka redogöra för det, för att jag fattar inte.
Nej, jag förstår.
Jag slås liksom lite av det här att varför poliserna gör det, för att liksom, de ska liksom inte arbeta som poliser om de tror att det har gått till på det här sättet. Det blir liksom fel.
Ja, men det är det jag vill liksom bevisa för dem liksom, att, och för allmänheten och överhuvudtaget, även för egentligen så att Högsta domstolen kan se liksom att det här det är klantigt skött av polisen. De skulle överhuvudtaget inte gått på detta. De skulle överhuvudtaget inte lagt fram det på detta sättet.
Du lyssnar på podcasten Motiv och I skuggan av skuld. En dokumentärserie i 6 delar av och med mig, Alexander Mork. Del 5. Den onde och den gode.
Ja, det är det jag kan säga. Jag vet vad som har hänt där, men så är jag ju givetvis besviken, ledsen, del i synnerhet för Pernilla. Så vägnar liksom att vi går på en kyrkogård och hennes gärningsman har inte blivit tagen. Va? Det är väl det första, va? Men i synnerhet att en familj egentligen, man skiter i det, va? Ta vem som helst, bara det liksom så är ett namn på pappa att han är skyldig, va? Och jag anser att folk ska överhuvudtaget inte, det kommer fler saker, det är jag inte sista människa som är dömd på detta sättet och kommer inte vara det, men det måste komma fram till allmänheten att det är ingen jävla rättsstat som vi har liksom, att allting är rätt som de gör där uppe, va?
Under den rättsmedicinska undersökningen så konstateras det att det dödande knivhugget har skurit av halsblodådern på Pernilla och hon har avlidit till följd av blodförlusten. Man kommer också fram till att mordplatsen och fyndplatsen inte är densamma. Så hur ska Paula kunna transportera Pernilla utan att en enda bloddroppe återfinns, varken på hans kläder eller i hans bil? Det händelseförlopp i samband med mordet som åklagare Kai Larsson presenterar är orimligt. Det går inte att genomföra i praktiken.
Jag hade bara min bil tillgänglig. Jag hade inte tillgång till andra bilar. Det är det jag menar liksom, att det finns liksom i obduktionsprotokollet där man säger att hon har flöt 1-1,5 liter på ett par minuter, va? Alltså det säger den dummaste, att om du sätter ögonbindel på dig mitt ute i skogen är ju detta, va? Om vi ska säga att ögonbindel symboliserar mörkret, så är det ingen som ska påstå för mig att du inte skulle ha lämnat 1000-dels jävla mikrometer blod i bilen. Och den tog man redan in och finkammade och hittade 2 droppar hjortblod i kofferten. Man hade hittat in i kupén
Jo, men ja, men när skulle du ha gjort det här? Alltså då mellan 18 och 11. Det står ju bilar i närheten. Varför är det ingen som ser Pernilla eller hör när hon skriker när hon blir knivhuggen?
Nej, det är det jag också menar.
Det är inte... enligt den historien som jag tycker polisen berättar, så är det så att du tar Pernilla och sen så knivhugger du henne och tar med henne i bilen och åker därifrån. Och det innebär ju att i så fall så måste du göra det mellan 18.10 och 18.13. Och då ska du hinna lägga plastpåsar i bilen och stoppa in henne. Och allt. Det finns ju inte en chans. Och sen ska du då åka tillbaks till huset efteråt och ställa upp efter att alla är... Ja, jag vet, det blir jätteknasigt allting. Men för att förstå hur absurt det är, och det är ju ofta så med såna här kriminalfall, att man måste liksom ner, djupt ner och bara titta på allting och flytta på dem och ställa dem i olika ordning och sen liksom. Men när någon är dömd så är det som att det är sanningen. Och då blir det som att människor ser det som att det liksom är någon sorts liksom matematisk ekvation som alltid ska leda till att du är skyldig, och man letar efter någon silver bullet bevis som kan liksom sätta fast det för alltid. Men det blir ju så obehagligt när man är oskyldig, för att ingenting är ju sant.
Nej. Och det är lite det jag beskriver när jag säger till dig liksom att helt plötsligt så konstaterar jag att sagor är sanna. Att berätta sanningen som jag gjorde i början där liksom, att jag har ingenting med det att göra. Och verkligen hjälpte dem så mycket som jag visste. Tills att sen jag plötsligt att nej, men det är du. Ja. Då blir det som det blir. Jag vet inte. Det är äckligt. Det är skrämmande. Men det är som jag har sagt tidigare. Jag kommer aldrig att ge mig förrän rättvisan har skälpat, som man säger, som sådant. Va? Det är det minsta jag kan göra för henne.
Jag slås ofta över att människor minns någon form av förklaring eller bevis på att polis och åklagare har tagit fast rätt person, även när de har tagit fast fel person. I Paul Wolmers fall så är det den gröna jackan som Pernillas kollega Inge ser när han tittar in, när han och Mats är förbi och ska hämta Pernilla.
Förrgår natt så vaknade jag. Jag brukar ligga och älta sådana här saker i huvudet. Jag har jättesvårt för att sova när jag började tänka på det här med Ulf och sådär. Jag får inte ihop det riktigt. Och då började jag tänka på Pernilla. Jag tänkte, vad hände med henne och sådär. Mm. Så då läste jag på mig lite om det igen. Och då, där tyckte jag det var så konstigt. För när man läste så hade hennes väninnor varit hemma hos henne när hon inte var där. Då hade de sett den här gröna anoraken hänga i hallen. Mm. Men sen hittades ju Pernilla med anoraken. Mm. På sig, fast den var inte på riktigt, för han hade väl haft problem att trycka in händerna i den och sånt där. Mm.
Den gröna jackan är också det som lyssnaren som funnit grisens stuga i Vanskiva fastnar för när han snabbt läser på om Pernillas fall efter alla år. Det är så det beskrivs kort i en artikel och får Paolo sig skyldig ut. Men det finns två gröna jackor i den här historien. Så egentligen har ingens iakttagelse om en grön jacka inte någon bäring för utredningen. Men den gröna jackan passar in som en enkel lösning, för det är det vi vill ha. En enkel och rationell förklaring, någon form av tydligt bevis som man lätt kan berätta för någon annan. Ja, det där med den gröna jackan, jag vet.
Det är jägarjackan. Jag sa det till Mannohult också när han började prata om den jackan. Och så, men det är ju jägarjackan. Sen tystades det, det pratades inte mer om några jackor överhuvudtaget. Utan det första gången sen som jag får höra om jacka igen, det är att Kaj Larsson har införskaffat sig en ny sån här likadan jacka, säger han. Till rättegångarna. Och det kommer ju fram senare, inte rättegångarna vet inte om det, utan det kommer fram sen. Att då har ju Kaj Larsson beordrat två poliser att åka ut till Nymölla pappersbruk en kväll och bränna jackan. Så mitt försvar och jag fick aldrig i huvud taget egentligen ta del av jackan. Det brändes. Och helt plötsligt fanns det inga dokument och det var hemligstämplat och ja, det var allt möjligt.
En annan möjlig förklaring är att vittnet Inge ser den gröna jackan på avstånd. Det är mörkt ute och han tittar in snabbt och upplever att det är stökigt i huset. Inge berättar också att han och Mats precis har sett ett bildäck utanför som tillhör en Volvo. Och på många sätt så beskriver Inge att han och Mats fortfarande inte är helt säkra på att de har kommit rätt. De söker på sätt och vis fortfarande efter saker som kan bekräfta att de är på rätt ställe. En snabb blick på en grön jacka. Den ser ut som Pernillas. Vi kanske har kommit rätt ändå. Inge nämner aldrig att jackan också är orange, blå och mintgrön.
Jag tänker så här att om Pernilla faktiskt springer ner till korsningen, alltså att hon är förbannad, röker och fortsätter att springa. Det är mörkt och liksom ska komma vidare bara. Och sen lyfter hon. Då är hon ju ganska svettig när hon kommer in i en bil. Så hon kanske tar av sig jackan. I bilen. För det är varmt och kupén är på och hon är svettig. Och sen så har hon ingen BH. Hon har den här farfars tröjan på sig. Och då har hon ju liksom tagit av sig jackan. Och det blir ett problem för mördaren att sen trä den på henne.
I Ulf Olssons fall är det en intervju i programmet Kronofogden som människor minns.
Nej, men du sa det här med att du hittade bevis på att Ulf inte har begått ena mordet. Så varför ska han ha begått andra mordet? Det här blev jag nyfiken på just i och med att du också gjort den här nattvandran och pratat om seriemördare.
Martin Gedestav, som är retoriker vid Uppsala universitet, kontaktar mig och har några frågor om serien Att skapa ett monster och true crime i största allmänhet.
Det jag har fått höra liksom i efterhand så är typ att det tydligaste beviset nu då, det är egentligen att han är med i ett program i Kronofogden och sitter framför en tavla.
Inslaget i SVT var dels anledningen till att det ringdes in en orosanmälan om Ulf Olsson från en före detta kollega som såg programmet och tyckte att han hade gått ner sig. Tavlan, som hängde i bakgrunden under intervjun, passade ihop med en föreställning om att även fast Ulf Olsson aldrig erkände morden så var tavlan ett dolt och hemligt sätt att visa oss att det var han som var mördaren. Precis som i filmerna. Ulf Olsson var en duktig illustratör och kunde måla fotorealistiska bilder. Enligt honom själv var tavlan en målning han gjort över en kvinna som föder ett barn.
I så fall får man spärra in så mycket konstnärer och andra grejer. Så det är så galet att människor då till och med kan se det för att hitta liksom att det måste vara han. Va?
Vår stora grej när vi lyssnade på Skapa ett monster som fick igång våra tankar så mycket var Monica som hela tiden säger, men det är sån Ulf är. Det är liksom så här återkommande att så fort en person begått ett mord eller misstänks bara för att ha begått ett mord så helt plötsligt kan han ha begått ett till mord och ett till. Hur är skapandet av karaktären mördare inom polisen, inom samtiden när det är aktuellt?
Du pratar ju lite om Chekhovs gevär eller liksom om du presenterar ett mysterium så måste du liksom fullfölja det. Du kan inte bara låta det ligga helt orört genom hela berättelsen utan förr eller senare så kommer du ta upp den tråden. Men när man jobbar med ett fall som jag gjorde med Ulf Olssons fall så är det liksom Chekhovs gevär bakvänt. För att det börjar ju med att det knackar på dörren på midsommarafton och han blir arresterad och misstänkt för att ha mördat och våldtagit en 10-årig flicka. Och han säger nej, det har jag inte. Men det är ju det polisen vet och för att det ska vara möjligt att han har mördat en 10-årig flicka så måste de ju hitta någonting i hans personlighet som visar på att han är en aggressiv eller person och sånt där. Och i hans fall så försöker polisen då bygga det genom att han har avlivat sin hund och sin katt och att han har varit tillsammans med yngre tjejer. Och att han är liksom allmänt konstig och otrevlig på arbetsplatsen, kan dra sexskämt högljutt vid lunchbordet. Men det där passar in på väldigt, väldigt många andra människor som inte är mördare. Och om man då är oskyldig så helt plötsligt så börjar polisen faktiskt att liksom leta efter saker som ska förklara det här. Och jag tror att det är ett väldigt, väldigt farligt sätt att arbeta. Jag tror inte det är bra alls. Jag tror att det är väldigt farligt, för att alla ens små misstag kan helt plötsligt få en innebörd som inte alls är relevant för fallet.
Jag noterar att Martin har skrivit en mastersuppsats om falska erkännanden, och eftersom att jag arbetar med Paul Vollmers fall så börjar vi tala om det.
Falska erkännanden, det är ju ganska amerikanskt, ska sägas till att börja med. Alltså, överlag så är ju problemet med erkännanden att de är inte superbevisande, men vi tycker att de är det. Men anledningen att de inte är så himla pålitliga är ju för att det finns så många sätt att få någon att erkänna. Och framförallt så finns det jättemycket forskning och bevis på att just i USA så har man otroligt många falska erkännanden, just för att polisen tvingar fram erkännanden på olika sätt. Så man gaslightar folk till att tro att de har gjort saker stup i kvarten. Och sen efter ett tag så bara, men vänta du, det här är ju bullshit. Det här, jag har inte gjort det här.
Jag blir lite fascinerad över hur snabbt det kan gå att bryta ner en människa till att faktiskt göra de här erkännandena. Jag tror att liksom, man tittar på så här Guantanamo och så här tortyr och såna grejer. Men man tänker under polisförhör, det här liksom, jag har ett fall där liksom på 24 timmar så bara vänder allt och personen säger en helt, berättar en helt annan historia. Liksom.
Ja, alltså ett lätt sätt att tänka på det är ju, jag är en person som får ångestattacker ibland. Alltså om man någonsin har upplevt ångest så vet man att hjärnan är utslagen när man har ångest. Det finns liksom inget försvar kvar. Du kan inte rationellt tänka. Du vill att acceptera precis vad fan som helst när riktigt stark ångest har drabbat dig. Och det är väl det som ofta händer folk, att de liksom sitter i förhören och liksom blir helt utslagna. Deras rationella huvud bara försvinner in i ångest. Det jag blev mest övertygad av när jag gjorde min egen uppsats var att jag är helt hundra på att man kan få mig att erkänna precis vad som helst. Jag skulle absolut inte ha verktygen att stå emot de verktygen som finns för att få en person att erkänna.
Nej, men jag upplever nog liksom att, jag menar, jag kan förstå från polisens sida, de har ju liksom, media pressar ju dem jättehårt och vill veta vad har ni löst fallet och vad har hänt, och så att man har ju inte tid att vänta på allting. Men om en misstänkt liksom är psykiskt instabil och har ångestattacker och går på tunga mediciner, så bör man ju vänta med förhören då. Men jag upplever att man inte gör det, för att man känner att man måste liksom lösa allting här och nu. Och på något sätt så då försvinner alla den misstänktas rättigheter, för det är ett grovt brott vi ska lösa här och du är skyldig till det, så att nu kör vi vidare. Men återigen, om personen är oskyldig så blir det rättsövergrepp på ett fruktansvärt sätt.
Jag tror att liksom tanken inom systemet där är att okej, vi kör på, men det ska finnas en advokat som sen säger att de körde på ett oschysst sätt här. Ta inte det här för allvar. Se det här som ett inte korrekt erkännande, för det här är ett framtvingat erkännande. Men alltså, när jag gjorde min uppsats så pratade jag med jättemycket olika jurister. Jag gjorde jättemånga intervjuer. Alltså, folk har ju ingen koll på att erkännanden ens är ett problem. Alltså, gemene jurist tror bara att erkännande är jag har dåligt samvete, så jag erkänner. Det är liksom den bilden. När folk tänker på en person som erkänner, så är det vad de tänker. De ser framför sig att man liksom lättar på hjärtat. Men det är sällan vad man faktiskt gör där och då.
Nero?
Kriminalinspektör Bo Nero är idag 85 år och pensionerad. Han har under sin karriär medverkat i cirka 10 mordutredningar, och han minns fallet med Paul Vollmer väl, då han även var förhörsledare.
Vad är din roll i det där?
Producent, så att säga, så att jag...
Du är sent ute.
Ja, jag är väldigt sent ute.
Har du någon kontakt med gärningsmannen?
Jag har intervjuat gärningsmannen, och anledningen till att jag tog kontakt med dig var för att han benämnde dig som den snälla polisen, Bo Nero.
Även sett 31 år senare så kallar Paul fortfarande kriminalinspektör Bo Nero för den snälla polisen. och han är mycket nyfiken på vad Bo Nero har berättat för mig under vårt samtal. Paula själv tagit kontakt med honom ett par gånger över åren.
Men sen så pratade jag med kriminalinspektör Bo Nero.
Ja, ja.
Det var ett underligt samtal. Han...
Innan du säger någonting, då ska jag se om jag har uppfattat rätt. Att det kändes lite som att han kanske lite ville stå på min sida eller tyckte att det fanns ett frågetecken.
Paul vet fortfarande idag bara en sak. Att han själv är oskyldig. Inte vem som är skyldig och inte heller vem som gjorde vad för att han själv skulle bli oskyldigt dömd.
Jag fick uppfattningen i början så fick Bo Nero vara med i utredningen. Ju längre utredningen egentligen gick ju mer ville man koppla väck honom. För jag fick väl lite känsla av att han tyckte att det här det är, ja, det är djupt vatten vi är ute på. Det är ingenting som egentligen säger att ja, pojken, jag alltså, hade med det att göra. Och han smugglade ihop lite jakttidningar och sådana saker till mig när jag satt med fulla restriktioner på häktet ju.
Nej, han beskrev dig som en pojkvasker med lugg som var 22 år liksom, och att ni hade ett gemensamt intresse med att jaga.
Ja. Och att den här Per-Åke Åkesson matade ut han ifrån cirkeln liksom. Nej, du får vara där i utkanten va.
Paul, när jag har pratat med honom så säger han att du åkte runt med honom på lite resor i Skåne och ni sökte efter Pernilla när hon var försvunnen.
Ja, tre månader gick jag med han. För jag var den som var mest engagerad i det där faktiskt.
Vem var mest engagerad?
Jag.
Aha.
Så var det, men...
Hittade ni någonsin någon annan gärningsman som var misstänkt under utredningen?
Ja. Det är mer än jag vet. Men det var han det. Det var ingen annan gärningsman jag umgicks med.
Men efter att ha talat med Bo Nero så är jag inte så säker på att han någonsin försökte hjälpa Paul. Under vårt samtal så uppger Bo Nero att han fortfarande är säker på att Paul var gärningsmannen. Hans uppdrag verkar ha varit att vara den av poliserna som ska lura Paul att säga någonting som kan användas emot honom.
Har du pratat med Toll?
Nej, lever Toll fortfarande?
Toll lever jag. Han är snart 90 år tror jag.
Okej.
Okay. Och Per-Åke han lever ju inte.
Nej. Hur var Per-Åke Åkesson som chef? Var det, för du, jag har läst ditt namn, det är lite berömt. Jag har läst att du var med och hittade Helene Nilsson också en gång i tiden.
Ja, jag gjorde jag med.
Jobbar du alla år med Per-Åke eller?
Nej, jag var min egen. Om jag säger så. Jag vill inte vara med i den där gruppen. Jag var på Kim-jouren va. Så jag sa att jag hjälper till i den mån jag hinner och kan. Jag vill inte binda upp mig i den där gruppen va. Det blir lite steril på något sätt.
Mm.
Men jag är gammal jag med nu.
Hur var Per-Åke Åkesson som chef då? Hur kom det sig att liksom, vad var det som gjorde honom så duktig?
Jag kan ta det sen.
Efter att vi har talat med varandra i ett par minuter vill kriminalinspektör Bo Nero att jag stänger av inspelningen.
Nu vill jag vara att du är objektiv.
Mm.
Dels vad du vet att jag har berättat och dels vad du hört Bo Nero hos dig. Vad tänkte du själv när Bo Nero pratade?
Nej, men jag hade väl som ingångsvärde att jag visste inte om han, som du sa, men du har hela tiden berättat det för mig på ett sätt som att han, ja, på något sätt så här, försökte hjälpa dig eller liksom inte riktigt trodde samma sak som de andra poliserna i Kristianstad. Men någonstans så har du väl rätt i det att han blev liksom längre och längre, men de utnyttjade honom för att få fram erkännandet av dig så att...
Det kan jag väl hålla med dig. Men till Bo Nero sa jag aldrig någonting överhuvudtaget. Även om han försökte utnyttja med den här Bo Nero till det Per-Åke Åkesson. Så.
Om det finns en snäll polis så brukar det ibland också finnas en ond polis.
Bo Nero och jag, vi körde runt. Det var ju innan man hade hittat henne. Va? Vad tror du här? Vad tror du en mördare eller mördarna hade gjort här? Skulle man kunna lägga henne här? Va? Det förstår man ju liksom att det är en förhörsteknik.
Jo, men alltså Paul, i slutändan sen när du erkänner, de första två förhören när du erkänner, så erkänner du ja. För Bo Nero, då är inte, det står inte att tolven ja. Närvarande, det står att det är Bo Nero du talar med då.
Jo, det är sant. Det är sant, men det var ju inte det slutgiltiga egentligen, för jag erkände ju många olika tekniker på hur jag skulle ha gått tillväga.
Ja, och det var Bo Nero som började förhören och så tog 12 över sen då, mer och mer.
Ja. Det var 12 som tog över. Och det var ju 12 som stängde av hela tiden för att han ville ha mer och mer. Liksom, hur kan man göra så? Ja, när jag närmade mig på det sättet som hon faktiskt hade dött. Va?
Men var han hård och tuff och aggressiv, eller hur var 12 i förhörsrummet?
Ja, han var nog rätt så, ja det vill jag nog säga, rätt hård liksom. Det var han. Nej men nu får du liksom något annat sätt. Man kan göra på fler sätt. Och sen så stängde han av bandet hela jävla tiden. Och sen så gav han någon liten ledetråd. Eller liten, han gav rätt så rejäl.
Stängdes bandspelaren av någon gång när Lars Mannerhult var i rummet liksom?
Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Lars Mannerhult var ju där fan inte, han var där sporadiskt för fast. Många gånger så höll de ju sådana här förhör, alltså en och en halv timme innan han i huvud taget kom dit va. Och när han väl kom dit så då satt jag längst fram vid skrivbordet och han satt ju bakom mig. Ryggen, om man säger så, 2 meter längre bakom mig va.
Mm.
Jag såg knappt inte huvud taget Lars Mannerhult och han sa ju aldrig någonting.
Men jag tänkte när vi började prata du och jag om det här och så pratade vi om när du erkände den här ångesten och cellskräcken, och jag skulle vilja gå tillbaka till det lite efter att ha talat med kriminalinspektör Bo Nero.
Bo Nero berättar att Kristianstadspolisen tog in en psykolog för att hjälpa dem med förhören av Paul. Åklagare Kai Larsson och kriminalkommissarie Per-Åke Åkesson hade gjort bedömningen att den misstänkte 22-åringen var psykopat och att man därför behövde hjälp av en psykolog för att ta fram nya förhörstekniker som skulle kunna ge bättre resultat på en psykopat. Och något man omgående började använda sig av var Pauls cellskräck. Taktiken var att polisen bara skulle öppna celldörren om Paul gav dem något. Om han berättade något om mordet för den snälla polisen Bo Nero.
Och det är klart liksom att det var ju psykiskt totalt. Och det kan man ju börja diskutera om.
De förhörstekniker som man hade på 90-talet, de finns ju inte idag. Och det är inte lika lätt att begå samma misstag idag. Jag tror att på 90-talet var det väldigt mycket liksom amerikanska förhör som skulle gå ut på att den som blev förhör skulle erkänna.
Det är sant som man sa var att de inte öppnar celler, men det är ju inte hela sanningen. De fyllade mig alltså med, drogade ner mig. Det är helt rätt det du säger, för jag trodde inte det. För det enda som började till sist i min hjärna när du ligger helt jävla påtänd, du klarar inte ens att hålla ögonen öppna. När du går så känns det som du går in i en boll. Och det är det enda, det var någon liten, om det var herren själv eller någonting som liksom bara sa det, Paul, det enda sättet, antingen dör du här inne eller säger du bara rakt ut det de vill höra, vad de vill höra, inte hur det är. Och det tampades jag invärtes med tanke på att jag kommer från det kristet sen, va? Och min far och mor har upplevt sagt att man säger sanningen, ingenting annat.
Mm.
Helt plötsligt skulle jag, den världen, det som du uppväxt med, den, man tackar för maten och man, det du, dina föräldrar har lärt dig, det är skit. Här måste man gå till the devil, ljug. Och sen när man ljög, då konstaterade man att ja, nu får jag ju en fördel. Nu får jag komma ut, nu får jag se andra människor. Det är ofattbart. Jag blir själv upprörd liksom när jag tänker på vilka svin de var. Va?
Senare när Paul Wollmer har överförts från häktet i Kristianstad till Malmö Östra sjukhus för en rättspsykiatrisk undersökning, så återtar han sitt tidigare erkännande och förklarar sig vara helt oskyldig, då han menar att han varit tungt medicinerad och att han bara gjorde precis som förhörsledarna sa för att slippa restriktioner på häktet. Men det gör ingen större skillnad. Det är ingen som tror på Pauls version.
De har ju visat mig obduktionspiller och allting på det.
Under förhören?
Ja, allt var knäcka mig. Sista gången de gjorde det så var det när jag var på rättspsykiatriska och gjorde en sån här P-skiva. Det visade mig ingående. Där kunde jag läsa hur mycket att man hade skurit upp hennes huvud och vägt hennes hjärna och hjärta och skit och mög alltså.
Men var det poliserna som visade dig det, inte din försvarsadvokat liksom?
Nej, två stycken poliser kom ner där. Missminner jag inte helt fel så var det 12 bland annat som var där nere. För så fort som jag kom ner till rättspsykiatriska så konstaterade de att jag inte mådde bra och att jag var övermedicinerad. Så där tog man inte väck mina mediciner.
Mm.
Och då återhämtar jag mig, så jag har inte med detta att göra. Och verkligen försökte ropa och böna och bad liksom att är det någon som kan hjälpa mig? Och sen kom de här poliserna ner och visade mig detta. Det som slutar där sen, det är det att jag försöker ta min liv. Då har jag sett alltså den man älskar själv, att du ser det, den du älskar med, den du är gift med, den du bor med. Alltså totalt flodd. Alltså skalpen är väck. Uppstyckad på ett bord. Och alla organen liksom står vad de väger och ena med det tredje. Och förruttnelseprocesser och skit. Men det var stora, stora svartvita kort. Så jag går därifrån, går in, tar till oss, mina skosnörer på mina skor. Hänger över garderoben, binder det i handtaget och dra fram stolen och ska försöka ta livet av mig, samtidigt som det är någonting inom mig ändå som liksom säger att men det är fel, Paul. Du har inte gjort någonting. När jag står där så är det en vårdare som kommer in, så de tar ner mig. Och det överläggs väl antagligen lite om jag ska få spruta eller inte, och då säger de liksom att du får en spruta eller så får du ta egen medicin här nu, men vi ska titta när du tar den. Då får jag lugnande medicin.
Men förhören fortsätter?
Ja.
Den som har begått ett allvarligt brott kan ibland dömas till rättspsykiatrisk vård, och Paul Wollmer fick därför genomgå en rättspsykiatrisk undersökning för att utreda om han led av en allvarlig psykisk störning och var i behov av rättspsykiatrisk vård.
Alltså det här, som till exempel, bara ta den här Sten Levander. Han träffade jag 5-6 minuter, kanske 10. Det han sa till mig var att han tog fram byggklossar med olika färger på prickar. Kan du lägga detta mönster jag har på pappret? Och så gjorde jag det. Det tog ungefär 10 minuter, sa han, det är bra. Sen har han gjort sin bedömning. Att jag bodde narcissistisk och gärna med det tredje. Då undrar man, vad är denna människan för någon? Nu ska man få höra vad det är för någon människa. Vet du vad det första han säger när han kommer in i rättssalen?
Nej.
När rätten frågar om han vill ha ersättning för att han har tagit sig dit. Då säger han så här, ja, jag vill ha ersättning för jag har flugit hit med mitt privatplan.
Vilken humor.
Sten Levander är en tidigare svensk professor i psykiatri och rättspsykiatri. Utöver hans diagnos på Paul Vollmer som narcissist så är han också en gemensam nämnare på ett annat sätt. Han var även inblandad i den rättspsykiatriska bedömningen av både Bengt Carlsson och Ulf Olsson, där Sten Levander ansåg att de båda borde dömas till rättspsykiatrisk vård. Den 3 augusti 1994, drygt 2 år efter att Paul har dömts till dråp på Pernilla, genomgår han en ny rättspsykiatrisk undersökning och får ett utlåtande av Lars Lidberg, professor i rättspsykiatri vid Karolinska institutet.
Så ska du få Lars Lidbergs utlåtande. För jag har ett utlåtande som min pappa, under denna tiden jag satt inne, betalade honom 13 000 kronor. Det var mycket pengar, men då förstår man också att min pappa kämpade verkligen för mig, va? Så jag träffade honom flera tillfällen under lång tid, alltså. Alltså det var samtal som var 1,5-2 timmar med honom. Han var väldigt noga. För det var mitt krav liksom att när jag ska göra det här så vill jag ha en äkta. Jag vill ha en ärlig bedömning. Vad är Paul Vollmer för någon person? Är han narcissistisk eller är han inte narcissistisk? Vad har han för någonting?
Paul Vollmer anser sig vara oskyldig till det brott för vilken han dömts. Vidare att han har dömts på indicier och att domstolen ej var enig. Man har åberopat psykiatriska skäl och ansett honom vara skyldig till mord på sin fästmö. Paul Vollmers psykiska störning skulle främst bestå av en tidig narcissistisk störning, vilken inneburit bland annat att han inte kan tåla kränkningar eller att bli övergiven av kvinnor. Paul Vollmer har genom sitt ombud invänt mot denna beskrivning. Nu år efter händelsen framstår Paul Vollmer mera som starkt infantil och outvecklad. Han är i mycket stor utsträckning beroende av auktoriteter och av vuxenvärlden. Detta kan delvis förklara hans goda anpassning till fängelselivet, trots att han anser sig vara oskyldig. Jag har svårt att se att Paul Vollmer skulle uppfylla en sådan kriminell profil eller att han därigenom kan bindas till fästmöns död. Han är tämligen ostrukturerad och hos honom finns ej en sådan uttalad psykisk fixering som kan utlösa aggressivitet. Han är synnerligen lättledd och lättpåverkad och det framstår klart att bland annat häktespersonal påverkat honom i stor omfattning. Att han har varit övertygad om att han skulle få kortsiktiga fördelar om han var dem till lags. Att han styrts till att lämna uppgifter och kanske erkännanden som tillkommit enbart för att han inte längre skulle vara ensam, isolerad och övergiven under häktningstiden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. specialist to find out if it's right for you.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hur kan det vara så att man har blivit så jävla frisk från narcissism? För är du narcissistisk så är du hela livet.
Men presenterade du det i tingsrätt och hovrätt då? Alltså fick du betala och göra det själv eller?
Det gjorde, det har jag fått göra själv. Och detta gjordes efter att jag hade blivit dömd i hovrätten.
Okej, okay, men du riskerade aldrig att bli dömd till rättspsykiatrisk vård baserat på Sten Levanders diagnos om dig som narcissist då? Eller?
Nej. Det enda som jag kan hålla med...
Ulf Olsson, liksom, han tog ju livet av sig på psyket för att han kom ju aldrig ut. Han fick ju aldrig någon...
Ja. Så... Han är livsfarlig. Han är livsfarlig, Sten Levan. Ja. Någon övre makt där har ändå skonat mig att jag slapp det. Va? För att det var aldrig säkert det han ville med mig med. Va? Då är det bara att låsa in och booma igen, va? Man säger så, va?
I Paul Wollmers resningsansökan till högsta domstolen kan man läsa: vidare framgår av tingsrättens dom sidan 43 att professor Sten Levander, som utfört en rättspsykiatrisk undersökning av Paul Wollmer, uttalat att den kristerapi som Paul Wollmer fick vid den psykiatriska kliniken i Kristianstad efter Pernillas försvinnande hade ett förlopp som var normalt efter ett försvinnande, men att det inte stämmer med det förlopp som hade varit att vänta om Paul Wollmer hade dödat Pernilla.
Nu är tyvärr inte min mamma i livet, va? Men de åkte ju även hem till dem. Va? Mm. Och Per-Åke Åkesson hade ju sagt till min mamma att din son han är väldigt, väldigt sjuk. Har du inte förstått det? Det har han varit hela sitt liv. Han knäckte ju henne. Då gick farsan in och sa, vad håller du på med? Är vi misstänkta för någonting eller inte? Ut genom dörren, så han ville ju bara ha han därifrån.
Hur kan det vara möjligt att ingen av de som var anställda på Kristianstadspolisen reagerade när den misstänkte Paul Wollmer upprepade gånger hördes utan en advokat närvarande? Att ingen ens funderade ett varv till på vad det var som höll på att hända? Är det ens möjligt att förhörsledare Bo Nero och Sven-Olof Toll inte insåg att det var de själva som hittade på en lösning på mordet med Paul som gärningsman? Den insikten måste väl ändå ha sjunkit in med tiden, knakt på samvetet över åren.
Det som blir så lustigt på något konstigt, absurt, konstigt jävla sätt är att de får inte ens ihop alla detaljer, så att ni får göra om och backa och så försöker man lösa det längs vägen under förhören, och ändå så är det ingen i rättegång som märker det. Och det blir jag lite rädd över, att det här kan ju inte vara svårt för någon att märka. Det är ju bara att läsa förhören,
ja.
Tycker jag, alltså personligen. Det, och jag förstår inte hur de här poliserna som har förhört det kan ha trott på det själva. Det är som någon sorts masshypnos som försiggår där man liksom...
Men de trodde nog inte själva på det, utan det handlade inte om att vi ska sätta dit rätt person, utan här handlade om att vi ska ha ett personnummer, en mördare till detta, va? Och... finns det ingen mördare som är egentligen den faktiska mördaren, finns inte, då gör vi en rekonstruktion. Det får vara stand-in liksom, som får spela mördare och som blir mördare på pappret. Och sen sopar vi igen alltihopa. Det enda de egentligen har varit är det att de varit jävligt självsäkra, att de vet att vi har utredningen, vi har förhören. Är det någon som vill ha dem så kan vi... Är det vi som bestämmer vad de ska ha ut och inte ha ut?
De visar Paul brottsplatsen innan han ska förhöras om mordet. Något som förhörsledare, kriminalinspektör Bo Nero, bekräftar under vårt samtal. Han säger till mig att det var hans idé att köra Paul dit först. Förhörsledarna lägger sina egna ord i Pauls mun. De berättar för honom hur Pernilla har mördats, med vilket vapen, var på kroppen hon har blivit skadad. De visar till och med bilder från obduktionen så att han kan se det själv med egna ögon och beskriva det bättre för dem. Och varför är inte Pauls advokat Lars Mannerhult närvarande under förhören? Hur kan han låta sin 22-åriga klient sitta ensam i förhörsrummet med 3 stycken förhörsledare? Varför stoppar han inte de falska erkännanden som forceras fram? Varför protesterar han inte och bestrider erkännandet då Paul var tungt medicinerad under förhören? Det är så oförklarligt stora misstag som begås att det är svårt att föreställa sig att ingen visste om någonting. Alla inblandade borde ha varit helt på det klara med vad det var man gjorde.
Min förhoppning är ju liksom att folk får upp ögonen så att jag ska inte säga att det aldrig kommer, för det kommer aldrig säkert i framtiden också bli folk som blir dömda oskyldigt, va? Men i alla fall minimerade och även belysa vilken förhörsteknik man hade på 90-talet. Mm. Det är spännande.
För över 30 år sedan så förstördes den 22-årige Paul Wolmers framtid, och hans familj har sedan dess fått höra att Paul är en mördare. Och även om det idag är plågsamt uppenbart för mig att Paul är oskyldig till mordet på Pernilla, så är det inte helt enkelt att bevisa så här många år efteråt. Medvetet eller ej så har en hel stad med poliser under flera månaders tid arbetat med att finna något som kan stödja tesen att Paul är skyldig till mordet på Pernilla. Kanske kan det finnas kopior kvar på ljudbanden från förhören, men förmodligen blir det svårt att finna dem idag. Med tillgång till ljudbanden skulle det vara en enkel sak att visa hur bandspelaren stängs av och hur förhöret sedan återupptas, och hur Paul plötsligt berättar nya detaljer som man inte visste om innan bandspelaren stängdes av. Kanske finns det någon som var ung och arbetade som polisassistent 1992 och som nu vågar berätta vad de var med om en gång i tiden.
Det är det som jag alltid har velat, och det har jag försökt själv. Det är det att gör en rekonstruktion precis så som polisen säger och lasta denna människan. Där finns konstgjort blod som är precis som blod. Visa sen folk. Titta. Hon har aldrig i huvudtaget varit död i bilen. Här finns ingenting i detta. Det finns inte. Han har aldrig i huvud taget kunnat transportera henne. Bevisa för allmänhet, för högsta domstolen. Titta här på filmen. Så här ser det ut, så här är det. Kanske vi ska ta om detta från början igen. Sen kan vi ju lägga till att det är ett DNA som dessutom finns på offret som inte är hans. Hur kommer det sig?
Efter att ha tagit del av det som finns dokumenterat av utredningen och även talat med en del inblandade, så anser jag att åklagare Kai Larsson och kriminalkommissarie Per-Åke Åkesson är de som är ytterst ansvariga för att Paul Wolmer blev oskyldigt dömd. Per-Åke Åkessons metoder med att låta sin personal hålla förhör med misstänkta utan en advokat närvarande har fått nästintill obeskrivliga konsekvenser.
Men man måste ponera liksom, jag är inte så jävla gammal. Jag har aldrig haft med rättssystemet att göra.
Nej.
Att ja, det är bättre liksom att göra som de säger. Och då var det precis som jag har sagt, liksom, att den här tollan hade ett helt jävla A4-papper med sig varenda jävla gång. Och så satt han där och tittade och så ställde han. Och det var ledande frågor. Och sen när han inte fick det svar som han ville, så stängde han av. Och så satt han och småpratade liksom så och så. Men kan man göra på andra sätt? Eller vad finns det för någonting? Och hur tror du att mördaren har gjort? Ja, då chatt. Jag ju berättar liksom hur jag tror att personen har gjort, va? Men i själva verket så hur mördaren har gjort, den mördaren som har gjort det, det var ju mig han menade. Det fattar inte jag. Jag trodde han satt och pratade om någon, en mördare. som hade tagit min flickväns liv.
När man som i Paul Wolmers fall inte har en försvarsadvokat närvarande under förhören så är det enda skyddsnätet som finns kvar att åklagarmyndigheten lägger ned åtalet. Att åklagaren visar rättspatos. Så varför gör inte åklagarmyndigheten just det? Lägger ned åtalet när de får veta att Pauls erkännande är falskt. Att han inte kunde återge några detaljer om mordet.
Men ibland sken han ju upp, som jag sa till dig, va? Att han sken ju upp liksom och menade liksom, kom in liksom och jag sa, nu har jag dig din jävel, sa han. Men nu har jag hittat blod i kofferten. Alltså då har du nog gjort det, gjort blod, för jag la ett rådjur där som jag hade skjutit. Mm. Ja, och sen så blev han ju knäpptyst, för det var ju liksom, han trodde ju att där hade han ett bevis, va? Och sen konstaterade han att det var ju gjort blod, va? Och då var han helt tyst om det, för då boom, ja, sa jag det där inne, för jag var irriterad och förbannad, för jag tyckte liksom att jag visste liksom att ni har fel person. Ut och gör nytta istället och få tag i den eller de som har gjort detta.
Att trots alla tecken på att man har tagit fel person gå vidare med ett åtal där det saknas bevis och vittnen och som enkom är baserat på ett luddigt erkännande som den misstänkte dessutom tagit tillbaka är för mig helt irrationellt. Varför ställer sig aldrig Kristianstadspolisen frågan? Det här går ju ingen vidare. Vi har faktiskt inte funnit något blod eller några andra tekniska bevis. Det finns inga vittnen som kan peka ut Paul och det DNA vi har funnit på Pernilla, det tillhör varken Pernilla eller Paul. Tänk om Paul talar sanning? Tänk om han är oskyldig? Vi kanske borde kolla den röda Saaben med försäljaren och de andra bilarna som Pernilla skulle kunna ha lyftat med. Det kanske är den eller de personernas DNA vi har funnit på Pernilla. Men ingen säger något. Kanske på grund av rädsla, feghet, att man inte vill bli illa sedd. Lättare att blunda och låta de andra döma den 22-årige Paul Wolmer till 10 år i fängelse. Och i samma sekund så hände också något annat. Något som Kristianstads polis och åklagarmyndighet inte verkar ha tänkt på i sin iver att lösa mordet på Pernilla. För om Paul egentligen var oskyldig till mordet på Pernilla så gick också en gärningsman fri nu. En gärningsman som i så fall hade kidnappat och knivhuggit en ung flicka upprepade gånger över hals och ansikte. Ett mord som verkar ha skett till synes helt utan motiv. Kroppen hade sedan lämnats väl dold i skogen. Så väl att ingen fann Pernilla förrän 3 månader senare.
Så det är ledsamt att höra allting detta. Det finns så jävla mycket liksom i detta, va, som inte stämmer, va. Och det var ju det som gjorde att jag blev jävligt mörkrädd egentligen för detta, Alex. När att titta med de som har makt i det här och som verkligen kan se detta. Blunda. Stoppa huvudet i sanden precis som en struts. Bara, ja men vi låter det vara så. Och så frånser man saker, va.
Du har lyssnat på 5:e delen av I skuggan av skuld.
I skuggan av skuld är en serie i 6 delar, producerad av Alexander Mork. Exekutiv producent Nils Bergman. Förhandslyssna på hela serien redan nu via Motiv Plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen. Tack för att ni lyssnar.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape.
And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Motiv är en Tall Tale produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Motiv görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden MOTIV när du blir nybetalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.